Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla kroppar runnit svälla och älv och sjöar
brinner. Då vill jag hälsa er varmt välkomna till Radio Mises avsnitt 141. Och det är Magnus som är här igen. Och min samtalspartner idag, Klaus, behöver knappast någon närmare introduktion för inbitna lyssnare.
Hej.
Institutets store pedagog, som nog har gjort mer än någon annan för att på ett begripligt sätt sprida kunskapen kring österrikisk ekonomi. I alla fall så vitt jag vet.
Tack för det.
Välkommen tillbaka till Radio Mises, Klaus.
Tack så mycket.
Hur mår du och vilka frihetliga projekt jobbar du med just nu?
Jag mår så bra man kan. Med tanke på att vi just genomlidit ett val. Och ja, vilka frihetliga projekt. Ja, jag håller på att vintra in mina bin, ja, till exempel.
Utmärkt.
Nästa honungssäsong. Städar upp lite i trädgårdslandet inför våren. Nej, men jag driver också den här folkungen.se som är ett frihetligt projekt, inte helt olikt Mises, fast lite mindre, ja, eller ganska mycket mindre akademiskt. Och mer fokus på ja, att göra saker. Och uppmuntra till handling. Också lite mer koppling till Sverige, svensk historia, svenska förhållanden, ja, även kristendom faktiskt.
Ja, det är en väldigt trevlig hemsida. Mycket bra artiklar tycker jag. Så det rekommenderas att besöka. Som du säger, ligger ganska nära Mises, ja, men lite mer praktisk, ja, ja, lokal approach, vilket tilltalar.
Precis. När man säger så här, den, istället för att bara i allmänna ordalag tala om frihet, så är ju grundtanken här att frihet åstadkoms genom decentralisering. Ju mer centraliserat någonting är, desto mindre fritt är det. Jag kan tänka dig att jämföra en världsregering med en, ja, lokal självstyrande by. Det spelar inte så stor roll egentligen vem som styr den där byn och vilken ideologi han har och sådär. Därför att en liten by kan du inte, du har för lite resurser för att kunna terrorisera dina undersåtar. Och dessutom, om du skulle få en despot till byhövding, så är det väldigt lätt att avlägsna. Kan du kontrastera det med en världsregering som vi är på väg mot? Och då spelar det ingen roll om den här världsregeringen styrs demokratiskt eller av en despot. Det kommer att bli en tyranni, en diktatur, hur man än gör det. Därför att de styrande är för långt bort. Du kan inte skrämma dem till lydnad. Och även om du skulle råka få någon, eller om du skulle börja med en bra världsregering, så är det bara att invänta tills fel person får den platsen och de kommer aldrig bli av med honom. Precis. Så, i alla fall det är tanken med folkungarna. Folkungarna var ju en grupp stormän i Uppland under medeltiden som stred mot den tidens globalism faktiskt, som då kom från påven som försökte lägga under sig olika delar av Europa. Och de här folkungarna ville inte ha de nya lagar och seder som kom från Rom, utan man ville, man var visserligen kristna, men man ville ändå styra sig själva och sådär. Och ja, de stödde då olika kungar som för tillfället lovade att de skulle värna deras rätt till självbestämmande och sådär. Men de blev ju svikna av den ena kungen efter den andra. Och till slut blev de halshuggna.
Oj då. Jag hoppas att det inte slutar på samma sätt för folkungen. .se då.
Det gör det säkert. Men det är okej. Då går man till historien.
Ja. Alltså det finns något tilltalande med att gå tillbaka till historien och bli inspirerad av olika frihetskämpar. Jag kommer ju från Småland, så vi har ju Dacke-upproret där. De här bönderna som
ja, precis.
Satt emot Gustav Vasa. Ja, men det finns mycket att hämta där om man vill bli inspirerad.
Ja, alltså vår historia är ju en enda lång kamp mot allmogens kamp mot överheten. Som vi lägger allt större och större domäner under sig. Mm. Och det är alltid så roligt när man läser en historiebok. Ja, Gustav Vasa enade Sverige, eller Birger Jarl enade Sverige. Vadå? Det var inte oenigt. Det var fria länder förut som blev kuvade under en despot.
Det kanske skulle behövas någon form av om revisionistisk historieskrivning av Sverige. Det kanske finns, att jag har missat det.
Jag började faktiskt på ett sånt projekt med en historielärare för kanske ett år sedan. Men vi är aldrig färdigt, men vi kanske ska ta upp det där igen.
Ja, det tror jag.
För jag tänkte vi skulle göra det, precis det som du säger, det behöver vi en revision av historien. Det är lite roligt när man pratar om historierevisionism, så det är ju ett fult ord. Därför att historien är ju the science is settled, som det heter.
Precis.
Samtidigt så vet ju alla att det är vinnaren som skriver historien.
Exakt, vad skulle du säga.
Att historien behöver ständigt revideras.
Ja, så är det, absolut. Ja, men det är folkungen och bestyr kring hemmet då, som tar upp din mesta tid. Det låter väl utmärkt.
Ja, precis.
Och du nämnde här att du är lite skakad efter val, att traumatiserad efter att ha gått igenom ett val, vilket jag kan förstå. Jag vill absolut inte fastna där, men
nej, men jag har ju inte direkt jättemycket engagerat mig.
Nej, det förstår jag.
Faktiskt så, förra valet var det första valet jag röstade i sen jag blev aktiv i Missesvängen. När jag blev Mrs. Jan så slutade jag rösta. För jag tycker röstandet är ett oskick. Jag gillar inte att andra människor röstar om mitt liv. Och då tänkte jag att jag ska inte rösta om deras heller. Men förra gången det var val och den här gången så röstade jag faktiskt. Och jag använde mig av två stycken moraliska trick för att rättfärdiggöra det här. För det första så ser det som en självförsvarshandling. Om andra röstar på mig, på mitt liv, då måste jag rösta för att, då kan jag rösta för att försvara mig från deras röst, så att säga.
Ja, precis. Det var det. Vi pratade om det i förra podden, jag och Nicodemus, och det var ju självförsvaret som Nicodemus propagerade för då. Att det var en rättfärdig handling.
Den andra aspekten är den här, att många som röstar, de tror ju att nu, om vi bara röstar rätt, då löser sig alla Sveriges problem. Nej. Så att i och med att jag inte har några sådana naiva illusioner när jag går och röstar, jag är medveten om att det här är bara ett av många vapen som behövs. Och jag sätter inte min lit till enbart det här. Så jag går och röstar, självförsvarshandling. Och det här är en av många saker som man behöver göra för att rätta upp den här skutan.
Precis, det var ungefär vår slutsats också.
Sen gick jag om det så. Och sen vaknade jag och så såg jag vad resultatet var. Så jag satt inte upp och höll på.
Vi tog inte upp hela din söndag då? Nej.
Nej, det var liksom ingen middagsmässa för mig att titta på valvaken. Ingenting jag kan ändra på.
Nej. Finns det något att säga om resultatet då? Det var väl lite oväntat kanske, eller jag vet inte, var det så oväntat? Men högerblocket, det så kallade högerblocket, välfärdshögern då, har ju fått ett litet övertag.
Ja, två mandat tror jag.
Ja.
Tre mandat kanske. Alltså det var ju, kunde ju blivit var som helst. Det här är också lite roligt. Nu, den sida som har ett mandat mer, den får härska över den andra liksom. Vad är det för spel liksom? Har du ett mandat mer än de andra, då kan du spärra in dem i fängelse i princip.
Ja, precis. Det fanns ju eller många roliga reaktioner på Twitter från de som var missnöjda med valresultatet. Och där var ju exempelvis det att nu kommer public service läggas ner. Liksom. Jaha. För att de fick ta två mandat mer och då liksom lägger man ner hela det här. Ja, eller ja.
Ja, kommer aldrig hända.
Nej, det är väl väldigt osannolikt.
Nej, men visst var jag väl lite förvånad då att de blåa sossarna fick ett mandat mer än de röda. Så att, det är väl marginellt positivt, men de är lika goda globalister som kanske till och med ännu värre globalister än de röda för övrigt. Så att NATO-kramare, EU-kramare, hela bunten och vaccinationstvångsförespråkare och ja, välfärdskramare. Så att, vi får se helt enkelt. Men det är alltid kul att se vänstern gråta. Precis. Det finns ett visst underhållningsvärde i det. Det
fanns en fantastisk, någon som hade samlat på sig de här värsta reaktionerna på Twitter och delade med sig. Vi har exempelvis någon som säger här då att jag kommer aldrig förlåta er väljare och medlöpare till politiker för detta. Aldrig. Eller tänk att den konservativa högern sålde ut oss. Det visste vi att de skulle göra. Och imorgon vaknar vi till ett gammalt nasseparti som är näst störst i riksdagen. Sverigebilden. Jag skäms för första gången över att vara svensk. Eller den här på engelska som nästan var bäst. I would recommend any person of immigrant background to get out of Sweden pronto, because there will be violence. They are fear-mongering a lot about nyans. I am 100% expecting pogroms. Get out while you can. Viss överreaktion.
Väldigt bra råd faktiskt.
Ja, precis.
Ja, det är helt
otroligt. Det är det roligaste med valresultatet. Det kan kanske inte leda till så mycket ändringar, men just den här reaktionen är fantastisk. Något som däremot var lite spännande var ju resultatet från skolvalet. Eller i alla fall valresultatet hos yngre väljare, 18-21, eller skolvalet. Där det ganska överraskande var en väldigt stor majoritet röstare på just Moderater och Sverigedemokrater. De var väl störst, ja, var nästan över förvånande. Hela landet, tror jag.
Ja, det var förvånande faktiskt. Jag tror att alla var gretadianer, men det verkar inte vara så.
Nej.
Kanske blir så när man växer upp mitt i mångkulturen att man blir skeptisk.
Ja, jag tror det. Och man blir matad hela tiden från liksom statsmedia, vad som är goda åsikter. Och självklart kommer ungdomen reagera på motsatt vis då. Det är ganska enkel psykologi då, tänker jag.
Det är så ungdomen fungerar.
Ja. Så det kanske bådar gott för framtiden. Vem vet? Vi får se. Om vi skiftar då från valet till ekonomi. Jag är nyfiken på det här begreppet greedflation som har lanserats. Vad jag förstår är det alltså något som man börjar prata om nu. Eller har du hört talas om det här begreppet tidigare också?
Nej, jag tror jag inte faktiskt. Har du någon definition?
Ja, absolut. Eller ja, jag kan ju framföra det som jag har hört då. Förmodligen är problematiken gammal, fast det är ett nylanserat ord. Vi har exempelvis ett citat här från Torbjörn Höllö, ekonom på LO. Citat då. Alla förstår att företagen behöver föra över en del av sina ökade kostnader till oss konsumenter. Men man verkar föra över mer än vad som är rimligt och schysst. För att gå lite djupare här då, så står jag på en annan video. Och där var det en farbror på YouTube då, som förklarade att det är inte bara inflationen som gör då att priserna stiger, utan de här onda stora företagen höjer priserna mer än vad kostnaden för råvaror och personalkostnader har stigit. De utnyttjar alltså pågående kriser för att höja upp priserna ännu mer än vad bara inflationen är. Och självklart då för att tjäna pengar och suga ut alla stackars kunder i en redan svår situation. Så det är grundpremissen då. Det är greedflation. Det är alltså företagarna eller sådana här giriga helt enkelt.
Ja, då inställer sig genast frågan, varför gjorde de inte det här för ett år sedan? Eller för 2 år sedan, eller 3 år sedan, eller 100 år sedan? Varför just nu?
Ja, Det är ju en väldigt rimlig fråga.
Helt enkelt därför att man inte kan. Det man kan göra möjligen, att du höjer priserna mer än vad du skulle behöva, så att säga.
Mm.
Det kan du ju göra om du kanske tar i lite extra. Därför att du tror att priserna går upp ännu mer. Men varje gång du höjer ett pris så tappar du kunder. Och om du har ett samhälle där det finns flera leverantörer, producenter, flera företag, då är det ju konkurrensen om kunder som gör att man driver ner sina priser så långt man kan. Och för att man konkurrerar ner priserna med varandra. För att vinna kunder, helt enkelt. Tills man inte kan trycka ner, tills man inte kan sänka sina priser längre, därför att då man inte längre går med vinst, tillräcklig vinst. Och även om det skulle vara en tillfällig effekt av greedflation, så är det inte hållbart. Utan det kommer sen att nå en, priserna kommer nå en liknande nivå som är någon slags jämviktsnivå igen, där vinsterna blir normala igen. Därför att av konkurrens, helt enkelt. Har du bara ett fåtal eller en leverantör, ja, då kan du möjligen göra det här lite mer effektivt. Men även där, så länge det inte är tvång att köpa varorna, så om det är för högt pris så bara slutar folk köpa.
Mm.
Det är svårare än så. Alltså konkurrens om kunder gör att det här inte är hållbart.
Precis, och det är ju en vidare spin på det här problematiken då, att det finns numera väldigt dominerande stora megaföretag inom vissa branscher. Exempelvis Pepsi och Coca-Cola tog som exempel, där man då tydligen har höjt priserna mer än vad de här människorna tycker är rimligt. Och de utnyttjar då sin dominerande marknadsställning på den här livsnödvändiga varan läsk.
Jag måste ha min läsk. Möjligen Nicodemus är inte priskänslig på
okay.
Cola, men alla andra kan ju säga att det där är för dyrt. Jag avstår.
Och man menar då att de har gått in i någon form av kartell, va? Och de höjer priserna lika mycket båda två, för de vet att det är vi som dominerar marknaden, så att det är liksom ingen som kan göra något. Och att någon ny aktör ska slås in på läskmarknaden ser de inte som sannolikt.
Det finns ju massor. Cuba-cola har vi i Sverige till exempel.
Ja, nej, men du förstår argumentet att det finns vissa företag som är så stora. Vad kan vi säga om det?
Samma sak gäller ju där egentligen. Som jag sa, även om du är monopolist, bara Coca-Cola har receptet på Coca-Cola, som är ju monopolist på sin variant av cola. Men är priset för högt så köper man inte. Och då måste de avväga, okej, vi vill ha ett pris där vi maximerar vår vinst. Ska vi ha högre pris med lägre volym, eller ska vi ha lägre pris och högre volym? Ja, de kommer ju sitta och juxa och testa, och precis som de alltid gör.
Mm.
Ja. Så det går inte bara att höja priset och säga, ja, men det är Putins fel. Så höjer man priset och så fortsätter folk köpa. Så det funkar.
Precis. Och sen kan vi lägga till då att själva upplägget med monopol eller oligopol är ju kanske inget som skulle uppkomma på en fri marknad på samma sätt som det kan göra idag, tack vare att politiker lägger sig i företagande och ger fördelar om man är stor nog, etc. etc.
Ja, precis. Det är väldigt svårt att upprätthålla ett monopol i ett fritt samhälle. Men patent och lagliga varumärkesskydd och sådana saker, det hjälper ju till att hålla uppe priserna och snuva konsumenterna.
Man lägger också till att, och här får du gärna rätta mig då, när, med en österrikisk perspektiv. Man menar också att de här prishöjningarna i sig, som Coca-Cola gör då på sin läsk, den i sig driver på inflationen ännu mer än vad den skulle ha varit annars.
Mm.
Och att de här då artificiellt höga priserna som Coca-Cola har satt tvingar arbetsgivare att höja lönerna ännu mer, som innebär att priserna höjs ännu mer, och i slutändan så ackumuleras mer och mer pengar till de här rika företagarna. Är det så här inflation funkar? Är det liksom företagens fel att vi har inflation? Är det de som har bestämmer det genom att höja upp priserna?
Ja, enligt Nians samhällskunskapsbok så är det
okay.
Inflationsspiralen. Mm. De elaka fabriksägarna. Eller de arbetarna vill ha, de stackars arbetarna vill ha högre lön, och då får de högre lön. Då måste de stackars elaka fabrikörerna höja priset, och då måste arbetarna få högre lön för att ha råd att köpa. Och då måste de höja priserna. Så det här är den här vanliga sagan som man, som skolan berättar om hur inflation fungerar. Det är inte så det funkar naturligtvis, utan det finns några olika saker som får, alltså för det första kanske man ska reda ut vad är, ja, jag har skrivit mycket om det här metervis, vad är inflation liksom. Det är ju alltså i dagligt tal i tidningarna och sådär, så är inflation en slags sammanvägd prisnivå, priset på en varukorg som är Statistiska centralbyrån har valt. Den här är representativ för alla svenskar. Ja, så, vad kostar den i år? Vad kostar den förra året? Ja, då har priserna ökat med 5%. 5% inflation. Prisinflation. Sen är frågan vad som orsakar prisinflationen. Det skrev ju Copernicus om för 500 år sedan. Att om man... om man ger ut mera pengar, ökar priserna. Alltså, att ge ut mera pengar kallas för... det var det som var ursprunget, inflation. Så vi kan kalla det för penningmängdsinflation. Och hans upptäckt, som han formulerade, var att penningmängdsinflation orsakar prisinflation. Och det är det då som främst gör att priserna stiger. Inte att arbetarna vill ha mer lön och fabrikörerna vill ha högre priser. Men det kan finnas andra saker som också får priser att öka. Som till exempel Coca-Cola höjer priset av någon anledning. Ja, då är det klart att den här korgen, om den nu råkar innehålla Coca-Cola, då är det klart att den inflationen ökar också. Vad nu Coca-Cola har haft för anledning till att höja sitt pris. Men den stora faktorn här är prisinflation. Men sen kan det också vara så här att ja, om man stänger ner en massa kärnkraftverk, sätter upp vindsnurror, retar upp Ryssland som stänger av gasen. Ja, energi måste ju varje civiliserat samhälle ha. Och det är inte så lätt att sluta att minska konsumtionen av energi. Man kan dra ner lite hemma, släcka lite lampor, stänga av golvvärmen i badrummet. Men företag och fabriker, där är det väldigt svårt att minska konsumtionen om du ska ha fortsatt produktion. Ja, men då stiger priserna istället. Om du inte kan minska din konsumtion i samma takt som utbudet minskar. Så visst, det påverkar också. Om man har klantiga politiker som förstör energiförsörjningen, då kan priset öka på el. Då måste man höja priset på sin färdiga produkt. Och hoppas att konsumenterna fortfarande vill köpa den. Och då kan du få prisinflation på det sättet också. Sen kan du få prisinflation på ett sätt att plötsligt vill alla äta dubbelt så mycket morötter som innan. Kanske Blondinbella har skrivit ett blogginlägg om att morötter är jättebra. Hela svenska folk går och köper morötter. Ja, klart, det ökar priset för morötter. Då kan du få lite prisinflation där. Men den stora faktorn är och förblir penningtryckeriet.
Och det är något som går på högvarv nu efter corona-lockdowns för att lösa ut diverse företag. Ge bidrag, eller har du någon känsla för...
Ja, de tryckte ju upp hiskliga mängder pengar under coroneriet. Så att under förevändningen av att rädda företag och folks jobb, så tryckte man upp enorma mängder pengar åt sig själv och sina vänner. Mm. Och berikade sig kungligt. Och det är det vi nu betalar för.
Mm. Just det.
Jag kommer inte ihåg vad siffran var, men en väldigt stor del av alla amerikanska dollar som finns nu har printats upp de senaste 2 åren. Så att det här snacket om att det är tillfällig inflation, det är bara trams. Det bygger på att de här människorna tror att inflation är någonting som styrs av förväntningar. Om man läser ekonomi på universitetet så har man då det här begreppet om förväntad inflation. Och att det är människors förväntningar som ska styra vad priserna ligger. Så att om man ljuger för folk tillräckligt mycket om att nej, men det här är tillfälligt, så tror man ju då att ja, men då sänker vi inflationsförväntningarna och då kommer vi sänka inflation. Så här bygger på en helt pervers förståelse av nationalekonomi. Allt det ständiga ljugandet.
Mm.
Och man ljuger också om inflationssiffrorna överhuvudtaget. Den här korgen är ju, ja, allt som stiger i pris finns ju inte med i korgen.
Nej, just det. Okay.
Bensin finns ju inte med, bokostnader finns inte med. Eller ska jag säga, värdet på fastighet, aktier finns inte med. Nej, så allt som är intressant, det slänger man ut.
Precis. Men då har ändå priset ökat. Jag hittade någon siffra att just matinflationen hade ökat med 14% på ett år i augusti. Vilket var det högsta.
Ja, alla som har handlat mat jättelänge. Vet att det är totalt. Ja. Alla som har handlat mat senaste året vet att det där är klart i underkant.
Mm. Ja, absolut.
Men det är, man ljuger. Man ljuger och hoppas att man kan förändra verkligheten genom att ljuga och lura folk.
Så är inflation någonting som skulle, alltså förekommer det naturligt, eller är det bara något som kan hända om en stat lägger sig i pengar?
Återigen beror på vad man menar med inflation. Penningmängdsinflation.
Ja, precis.
Förekommer ju naturligt om man nu har guld och silver som pengar till exempel, så gräver ju folk upp mer guld och silver hela tiden. Då har alltid en liten penningmängdsinflation naturligt.
Just det.
Den tenderar dock att vara ungefär samma takt som produktions- och produktivitetsökningen i ekonomin, eller till och med lägre, så att ekonomin blir effektivare, fortare än man gräver upp mer pengar, vilket gör att priset tenderar att sjunka i en fri ekonomi.
Precis. Och det är bara att titta på teknik exempelvis, där priserna är väldigt mycket lägre nu för en stor tv än för 5-6 år sedan. Ja, det är ju tack vare effektivitet då. Trots inflation så lyckas de pressa priserna.
Precis. Och du kan också få prisinflation då av ett krig till exempel. Staten köper upp allt järn. Staten köper upp och konfiskerar mat för sina stridande styrkor. Då blir det väldigt dyrt att köpa mat, till exempel. Så försöker man lösa det genom ransoneringar och sådana saker. Så att du kan ju på olika sätt få prisfluktuationer naturligt. Hur naturligt nu ett krig är då. Men normalt sett så sker det där ganska långsamt. Att människors preferenser ändras och påverkar priser. Jag menar, om man går från häst och vagn till bil, ja, med tiden så sjunker priserna på hästar och vagnar när folk överger dem och köper bilar istället till exempel. Ja, då får du en deflation i de sakerna. Men det sker ju långsamt över en tid, inte så där plötsligt som i ett krig till exempel. Eller under pesten på 1300-talet, digerdöden. Det var en tredjedel av hela landet slogs ut. Det stod ju ödegårdar. Då följer priserna på gårdar till exempel.
Precis. Men priset för arbetare steg väldigt mycket istället. Ja. De som överlevde.
Precis. Så att det finns ju naturliga eller seminaturliga politiska ibland orsaker till att priser ändras lite snabbare. Men normalt sett så är det ganska gradvis.
Mm.
Ingenting som behöver hålla på att mäta egentligen. Det är bara dumt att mäta sånt här. För då är det alltid någon som tycker att inflationen är fel, den borde vara högre. Och så mäckar de och donar och trycker pengar och allt vad det är.
Precis, så det är i alla fall ett delvis, eller förmodligen till stor del, orsakat av centralbanker då, men inte nödvändigtvis bara därför. Men den här, om vi kallar det för naturlig inflation, kanske inte är något man ska bry sig om. Behöver bry sig om egentligen då, som du säger. Utan den hade funnits där i bakgrunden. Nej. Men inget som hade påverkat folks val, alltså om inte någon hittar enorma mängder guld plötsligt. Men som sagt, det är väl inte så sannolikt.
Nej,
det
kommer under ändras. Normala omständigheter så tenderar man ju snarare att ha en deflation.
Ja, precis.
Och det är ingen form av det. Klart, är du universitetsekonom så är det livsfarligt med deflation. Men är du vanlig människa som ska få pengarna att räcka, så är du bara glad med deflation. Och det är inget problem för ett företag att tjäna pengar i en deflationistisk ekonomi. Det är inga problem. Men de lever ju i den här tron att om priserna blir billigare så kommer alla köpa mat om ett år istället för imorgon, för att maten är billigare om ett år.
Ja, just det. Det finns ingen tidspreferens som liksom styr det, att folk vill ha saker nu.
Nej. Nej.
Så statens förslag på lösning då kring den här hemska greedflation som nu härjar och orsakar så mycket olycka. Det finns olika förslag. Man kan höja vinstskatten för Coca-Cola här då. Eller så kan staten gå in och styra med en fast hand med antitrust-lagar, alltså anti-monopol-lagar. Det är deras förslag då på att lösa det här. Finns det några andra förslag? Alltså båda de här kommer väl ha andra negativa konsekvenser. Men om vi har någon...
Ett förslag, ja. En lösning man alltid har, det är inte att göra någonting.
Och bara låta det blåsa igenom.
Ja, alltså för det första hävdar jag att det här är inget problem.
Nej.
Företag får alltid sätta vilka priser de vill, det är konstigt. Men de kan inte sätta dem i högt som helst så länge det finns konkurrens. Och så länge människor inte tvingas köpa deras produkter. Så det är ingenting man behöver någonting åt. Jag menar att det inte ens är ett problem nu. Och även om det var ett problem nu så är det ingenting man ska hålla på och trixa med. För att det i så fall löser det sig själv med tiden.
Mm.
Allting som staten gör kan ju bara göra det värre i så fall.
Ja, det är väl så. Men de här stackars människorna då, som nu i vinter kommer att svälta och frysa för att de inte har råd med de här nya priserna. Vad ska vi göra med dem? Hur låter de ta på sig varmare kläder då?
Ja, vad gör man när huvudet har varit dumt och får kroppen lida, som det heter? Det är inte så mycket att göra. Ja, vad gör man? Man får ta hand om varandra.
Mm.
Kanske ingenting staten ska lägga sig i heller, utan människor får klara sig med sina egna nätverk och de absolut sämst, mest hårdast drabbade, ja, det finns det väl socialen eller någonting som brukar.
Ja. Man kan också...
Men en sak staten kan göra, det är att betala tillbaka, ta elpriset till exempel. Där vore det fint om staten gav tillbaka de här 80 miljarderna, eller vad man nu räknar med att Svenska Kraftnät ska tjäna på de här prisdifferenserna mellan elzonerna. Det kan man ju börja med att ge tillbaka till folk. Precis. Så skulle det underlätta elräkningarna ganska kraftigt.
Precis, både elräkningar och priset på Coca-Cola. Ska vi inte glömma att vi har moms, så de tjänar ju procentuellt mer också om priserna höjs.
Ja, precis. Det här är en lösning då. Sänk alla skatter.
Ja, det vore ju ett enkelt sätt att snabba på liksom återhämtningen.
Men statens lösning är alltid att höja några skatter istället.
Precis, så att de har råd att gå in och fixa och lösa problemen, så att säga.
Så att de företagen tvingas höja priserna ännu mer.
Precis, men det är lugnt, för då har vi en annan lösning på det. Att vi kan gå in och prisreglera och säga att ICA får inte ta mer betalt än 10 kronor per en kolaburk. Då minskar vi vinsten för svenska företagarna och pengarna stannar hos konsumenterna. Det var ett förslag i Spanien, jag vet inte om det kommer vara bli så, men där var det 20 olika basvaror då, som folk tydligen behövde för att överleva, som de skulle gå in och prisreglera. Vad händer om man gör så?
Ja, då säljs ju den här varorna naturligtvis på en svart marknad till det riktiga marknadspriset. Sen så kommer det inte ut några varor till butikerna till de här statliga priserna. Så blir det brist istället. Folk svälter. Mm. Det är vanliga. Det var en sån här rolig bild på, var det Maduro i Venezuela. Han införde sina egna priser. Han gjorde något jippo i tv och så gick han och ändrade priser på en kylskåp så här. Okay. Det är det här som gäller. Men det är klart att då blir det inga kylskåp alls istället. Man kan inte lura verkligheten. Man kan inte införa dödsstraff på att sälja då på den svarta marknaden istället för den statliga marknaden. Men då producerar ju folk bara mindre istället. Det är inte värt deras tid liksom, om de inte får sätta de priser som de tycker att de ska få göra. Så blir det brist så i alla fall.
Precis. Alltså människor är ju fantastiskt påhittiga och arbetsamma. De sätts under extrem press, på tal om svarta marknader. De har ju ett väldigt dåligt, alltså lite bespottat namn, just svarta marknader. Att det är något mörkt och hemskt och fult. Men det är egentligen bara alltså en marknad med fri prissättning utan att någon annan lägger sig i.
Jag kallar det fria marknader.
Ja, men eller hur?
Hedliga marknader kan jag kalla
det. Ja, det hade ju varit bättre än något. Alltså särskilt under svåra tider med krig eller svält så är ju de här svarta marknadsaktörerna de som faktiskt räddar liv. Se till att det finns varor att få tag i överhuvudtaget. För det fixar ju inte en stat att göra under sådana situationer. Ja. Okej, så greedflation köper vi inte riktigt av att det är företagens fel, eller att det kan inte vara sant helt enkelt för att konkurrenterna skulle inte acceptera det. Kunderna skulle inte acceptera det.
Det är konkurrens som driver ner priserna så långt det går tills företagen inte längre tjänar tillräcklig vinst. Och du kan inte bara sätta dina priser. Då hade de kunnat förra året sätta priserna. Varför dubblar de inte priserna eller tiofaldiga priserna förra året? För att det inte går. Då kan de inte sälja något. Det här är ingenting att... Det är bara trams. Ja. Eller vad de säger. Det är bara käbbel.
Ja, just det. Ja.
Jag har fått lära mig greedflation också. Det är bra.
Ja, precis. Det är väl inget... Alltså, jag tror att de har lanserat begreppet ganska nyligen. Men det är ju inget nytt, som du märker. Det är ju liksom samma... Som du sa, det är ju nians samhällsbok. Liksom de har tagit sin information ifrån.
Ja.
Men att kalla det för något nytt så kan man kanske lura folk lite mer.
Ja, men det låter ju så bra det här, för då kan ju staten liksom ingripa.
Ja, men eller hur?
Riddaren och den vite springaren och rädda pöbeln från de hemska fabrikörerna med monokel och penningsäck.
Exakt. Vi har ju varit in och nosat lite på elmarknaden här då, elpriserna redan. Jag kollade vad det skulle kosta att binda ett elavtal idag för min lägenhet här då i Östergötland. Och då låg snittpriset på 600 öre per kilowattimme. Ungefär 10 gånger så mycket som jag har mitt bundna avtal som jag fixade för ett år sedan ungefär. Då. Om du förklarar för mig som om jag vore 8 år. Hur är det här statens fel att elpriserna är så himla höga? Varför är det inte elleverantörerna som har försöker att klämma oss på pengar?
Jag ska förklara det för dig som om du vore en politiker.
Okej, ännu bättre.
Nej, men det är helt enkelt, det är flera saker. För det första har vi en ett EU, ett europeiskt elnät nu för tiden. Vi är hopkopplade med andra länder. Och ett land som Sverige får inte längre producera el bara för sig själv. 70% av elen måste göras tillgänglig för export. Så vi startar igång Barsebäck nere i Skåne igen. Så får vi behålla 30% av den elen. Resten kommer danskarna köpa. Så det här gör ju att kan man säga, prisförändringar på andra ställen i Europa påverkar ju oss då. Så att om vi hade, det jag skulle göra om jag skulle lösa det här, för det första skulle jag kapa alla exportledningar till andra länder. Bara behålla elen, svensk el i Sverige. Om man nu tror på, ja, även om man inte är förespråkare för nationalstat, så bör ju, om man nu tror på nationalstat ändå, så bör man ju, eller när vi ändå har den, då bör den ju gynna oss som bor i nationalstaten. Vi, ja. Och därmed, om nu nationalstaten bestämmer elproduktionen som den gör, då bör den bestämma att elen ska främst gå till oss. Då säger EU nu, det här är konkurrenshinder och det ska vara en fri elmarknad. Problemet är att elen är inte, det är inte en marknad. Det är en marknad bara när det gäller att köpa elen. Då finns det en börs som heter Nordpol. Där finns det någon typ av marknad. Men det är ingen marknad i produktionsledet. Så att normalt sett så sitter de här två ihop. Så att när priserna av någon anledning stiger, då är det en signal till producenter och entreprenörer att nu producerar vi mer. Nu bygger vi nya kraftverk. Nu bygger vi fler kärnkraftverk eller vad det nu är för någonting. Men det funkar inte så här. Därför att du kan inte bygga några nya kraftverk idag. Vattenkraften är fullt utbyggd. Dessutom stänger ner en massa vattenkraft. Kärnkraftverk är ju belagt med så enorma byråkratiska hinder. Så att produktionen lyssnar inte eller kan inte svara på prissignaler. Det är ungefär som att kapa känselnerver i kroppen. Alltså, undrar man varför tar han inte bort handen när han lägger den på en varm spis? För att signalerna går inte fram liksom.
Och tanken är då att politiker ska på något sätt känna efter vad som är rimligt att bygga ut gällande elproduktion, men de är för långsamma och hindras av andra ideologiska påhitt för att faktiskt agera, eller?
Ja, alltså det här är ju en klassisk centralplanering i elproduktionen. Mm. Och innan vi började stänga ner fungerande elkraft i Sverige, kärnkraftverk, vi har ju stängt 6 av 12 kärnkraftsreaktorer. Innan vi gjorde det så funkade den här centralplaneringen ändå hyfsat. Vi hade bra elnät i Sverige. Jag menar, 10 år sedan, den brydde sig. Man pluggade in en maskin, en extra apparat i uttaget. Och räkningen gick upp 5 spänn, liksom, man brydde sig. Det funkade, det var ganska bra centralplanerat ändå. Men sen har man kopplat ihop det här med EU. Och samtidigt Greta med flätorna ute och predikar och klimatnoja och koldioxidnoja och grön omställning och så vidare gör att länderna tävlar med varandra vem som fortast kan stänga ner fungerande elproduktion och ersätta det med roterande drömfångare. Ja, och alla tror att ja, men nu har vi ett gemensamt elnät. Om vi har för lite så köper vi någon annan. Ja, men om alla tänker så. Tyskland stänger ner nästan all sin kärnkraft. Alltså det går ju inte. Någon måste ju trots allt producera den här elen. Så att den här falska tron att det här gemensamma nätet, att vi ska kunna köpa elen istället för att producera den själv. Ja, det har ju också bidragit till att man har stängt ner det här. Vi kan alltid köpa den. Nej, vi kan inte. På alla andra stänger också ner. Så det här har ju då, det här är liksom grundproblemet. Vi måste exportera el och alla stänger ner fungerande kärnkraft. Och då blir det naturligtvis en lägre produktion och då stiger priserna. Så att Tysklands problem är då importerade till oss. Och sen är hela den här grejen med de här elområdena också. Ja. Bidragande problem. Elområdena infördes därför att vi fick inte ha ett Sverigepris. Det ska vara en marknad. Okej. Okay. Ja, men då stycker vi upp Sverige i fyra delar så har vi fyra Sverigepriser. Så kopplar vi upp Danmark mot elområde 4. Då har vi alltså flyttat. Under normala omständigheter då så hade vi haft ett Sverigepris. Och så hade vi haft ett Danmarkspris. Då hade vi kunnat sätta Danmarkspriset var 17 vi ville. Take it or leave it. Vill inte köpa vår el? Nej, synd. Vi behåller den själv. Men det får man ju inte ha nu. Så då delar vi upp Sverige i fyra minisverige. Och plötsligt har man då en fri marknad inom situationstecken. Som EU accepterar. Ja, så då har vi alltså flyttat in då den här Danmarks gränsen in i Sverige istället. Mellan område 3 och 4 eller 2 och 3 beroende på taxnoteringen. Och sen har vi då prisdifferenser mellan de områdena och de här differenserna hamnar ju rakt ner i fickan då på Svenska Kraftnät, staten. Tanken med de här elområdena det var ju också att det skulle skapa liksom tydliggöra prissignaler och motivera till utbyggnad av el av de här näten. Då kan man fråga vad Svenska Kraftnät har för incitament att bygga mera elnät när de rakar in 100 miljarder på de här prisskillnaderna. Förra året kanske de drog in 1 miljard i vinst. Så att, ja, vad en monopolist har för intresse av att investera för att minska sin vinst kan man fundera över. Så i alla fall, det här är grundproblemet. Det här problemet fanns, ja, det syntes redan långt, ja, ett år sedan så såg man ju att det här började spåra ur. När vi stängde ner kärnkraftreaktorer, priserna steg och sådär. Ovanpå det här nu så har ju Tyskland i sin visdom, förutom att man stängt sin kärnkraft utom något eller ett eller två verk fortfarande, bestämt sig för att reta upp ryssen också. Genom att skicka vapen till motståndarna. Och då säger Ryssland, ja, okej, okay, ja. Hur säger man, vill ni köpa gas så får ni göra det i rubel. Sen säger man, nej förresten, ni får inte köpa någonting alls. Det är som ni söder våra fiender. Ja. Då har Tyskland energibrist. Italien också är riktigt illa ute. Och då importerar vi ju deras höga energipriser då, till oss också.
För att vi är fast i det här avtalet då, med 70% export.
Ja, precis. Så att, ja. Där har du. Men som sagt, det här är en sak som kom efter. Men nu skyller man ju på samma sätt som man skyller på greedflation, så skyller man ju då på Putin-priser på el och sådär.
Mm.
Men ja, det blev värre när Tyskland retade upp sin gasleverantör. Men det var illa redan innan.
Mm. Precis. Och återigen då så ska staten gå in och rädda undersåtarna med elbidrag och andra högkostnadsskydd.
Ja, som sagt, om man kallar det för att betala tillbaka då de här utlösa elnätsavgifterna som uppstår på grund av prisskillnaden mellan de här elnätsområdena, då är det helt, Du är med på att man gör det. Det är pengar som staten inte ska ha överhuvudtaget. Mm. Men det uppstår naturligtvis problem, frågor om hur ska man göra det här då på ett rättvist sätt. De som varit kloka nog och liksom bundit sina elpriser, ska inte de belönas för sin visdom då, utan det är bara vi klantskallar som har haft rörliga avtal som ska få pengarna. Ska vi belönas för vår naivitet då? De kloka ska straffas. Jag menar det. Ja.
Mm.
För i världen behöver man inte bekymra sig om liksom. Nu måste alla vara elspekulanter för att kunna ha råd att äta liksom. Ja.
Nya härliga världen. Ja. Fantastiskt. Nej, men det går väl lite hand i hand med välfärd i stort, det du sa. Alltså, ska de som har tänkt efter straffas då för kostnad av de som kanske inte har gjort det. I många fall i alla fall. Så,
Det är väl förstås. Den som inte vill jobba får pengar, den som jobbar han får betala skatt.
Ja, för att hårdra det förenklar lite. Så, ja, det är ju samma tanke här.
Ja, det är väl välfärdsstatstänket. Ja, nej, men så att det är där vi är med elen. Och hur ska man ta sig ur det här? Ja, dessutom förresten, om man skulle börja betala tillbaka pengar till svenska konsumenter för höga elnätsavgifter, då kommer danskarna säga, men vi är också drabbade.
Mm.
Alltså EU kommer förmodligen att tillåta en sån grej.
Mm.
Jag vet inte. Det är ju så här marknads... Det skulle ju vara, eller om de skulle vara konsekventa, så är det här en typ av marknads... inte manipulation, men ingrepp i marknaden. Och det är ju... brukar inte EU tycka är bra. Man får inte gynna sin egen.
Nej, okej, så vi ska alla gå ner i avgrunden tillsammans, liksom hand i hand i hela Europa. Grundtanken.
Kumbaya hela vägen ner.
Ja, okej, det är intressant. Okej, så om vi hade haft en fri, alltså en riktig fri elmarknad då, hur hade det kunnat se ut då om då ryssen och Tyskland börjar bråka? Låt oss säga, hade vi påverkats överhuvudtaget i Sverige eller hade...
Jag kan säga så här. Vi kan, låt oss anta att det är Putins fel att priserna ser ut som de gör. Vi kan spela med argumentet skulle. Men är det då inte svenska politikers uppgift att se till att någonting så fundamentalt som energiförsörjning inte drabbas av konflikter i främmande länder? Genom att se till att vi har tryggat vår energiförsörjning, vi kan klara oss själva i så stor mån som möjligt. Jag tycker det. Så att det här med att skylla på någonting som händer i en annan del av världen där vi inte ens är inblandade. Självklart så påverkas vi av hela världen på olika sätt. Men hade man tänkt igenom det här ordentligt, se till att vi har en självförsörjning, att vi inte behöver dela med oss av vår el och så vidare, så hade det här inte hänt. Och sen är det ju ett problem med en typ av elförsörjning som vi har. Alltså vi har ju väldigt mycket elproduktion i norra Sverige. Sen har vi lite kärnkraftverk i mellersta Sverige. Men i södra har vi nästan ingen signifikant elproduktion efter vi stängde Barsebäck. Och istället då, vad man har gjort, man producerar el i norr på kärnkraftverken. Och så drar man så här stora, feta 400 kilowattsledningar, 250 kilowattsledningar i hela landet. Det här stammen, eller transmissionsnätet som heter det. Det är ju vansinne egentligen. Det är mycket bättre att ha flera små kärnkraftverk till exempel placerade runt olika ställen i landet. Nej, men det skulle vara så lätt att slå ut halva Sverige. Jag och några kompisar skulle kunna slå ut halva Sveriges elförsörjning på en natt. Nej, men det är bara att åka med några dynamitgubbar och sen så spränger man av några ben på några torn på det här transmissionsnätet. Så är det mörkt i halva Sverige. Det är väldigt sårbart det här. Och våra fiender har naturligtvis full koll på sånt här. Så det är ett sårbart samhälle. Så det man behöver är ju mer lokal. Det är liksom folkungaprincipen. Varje socken har en egen kärnreaktor. Liksom. Kanske överdrivet. Alla behöver inte ha en egen. Men att man har lokal produktion. Varför ska man koppla ihop näten på det sättet? Du kan ha många lokala nät. Inget sånt. Visst, du kan ha nät emellan som någonting går sönder hos dig att du kan koppla in det på någon annan. Men du behöver inte ha som idag. Då, man har det här. Det är extremt komplicerad infrastruktur. Därför att alla de här kraftverken måste synkroniseras för att upprätthålla den här 50 Hz-frekvensen. Så alla måste gå i takt hela tiden.
Just det. Vilket såklart så betalas av konsumenterna då i slutändan. Den här komplicerade tekniken för att ens hålla det igång.
Ja, precis. Ja. Och de här långa stamnäten och de här grejerna. Så att nu när det finns liksom kärnkraft, det kommer mer och mer nu sådana här små kärnkraftverk som trycker ur sig, vad är det, 300 300 megawatt eller 17 gigawatt, jag vet inte 17, det borde kunna typ den sån där, men ungefär en tredjedel av säg en Forsmark-reaktor.
Precis. Mer än tillräckligt för att tillgodose våra behov i alla fall.
När man det är sådana där i hela landet. Kan vi stänga vattenkraften också och låta älvarna forsa fria också. Dessutom, om vi nu har det här idiotiska EU-nätet. Men låt oss använda det till vår fördel. Låt oss bli en enorm energiproducent och exportera el. Men det är också sjukt. El är ju som vilken annan vara som helst. Egentligen. Det går att exportera. Det är det vi gör. Men politikerna har ju fått för sig att det här är något som ska minimeras. Man ska producera så lite energi som möjligt. Varför det? Ungefär som att säga att vi ska producera så få bilar som möjligt i Sverige. Varför? Låt oss producera så mycket vi kan och exportera. Ja, men låt oss producera så mycket el vi kan och exportera den till tokstollarna i Tyskland och Danmark då, som inte har något.
Jag antar att det ligger något miljöargument bakom det, eller?
Ja, men det är därför de hela tiden vill stänga ner vår energiproduktion.
För att, ja, precis.
Det där miljön och klimatet. Sätta upp vindsnurror istället i miljön. Det är jättesnyggt. Mm. Ja, så att, nej, men det behövs en ny syn på det här. Att energiproduktion är som vilken annan produktion som helst. Och exportera. Vi skulle bli ledande energiproducerande nation. Bygger vi ledningar till ännu fler ledningar till Tyskland, Danmark och Baltikum. Så bara kör vi. Följt oss.
Ja, jag har inte någon koll egentligen på vad den här nya högerregeringen har för inställning till kärnkraft. Men man kan ju hoppas.
Ja, jag tror att de är positivt inställda.
Det kan ju inte bli värre än en regering med Miljöpartiet som liksom härjar fritt i alla fall.
Så det här är en grej som kommer mer och mer nu, de här små reaktorerna. Mm.
Alltså det är väl en sak som har funnits länge. Jag tänker på de här nuclear submarines. De har ju små kärnkraftverk på sig redan, väl. Men någon anledning så har det inte tillåtits att bli en vanlig sak förekommande i andra sammanhang.
Precis, precis. 300 megawatt brukar det vara på här. Alltså. Mm. Och det fina med de här är att de kan ju massproduceras. Så att de blir väldigt billiga att tillverka. Till skillnad från de här stora kraftverken. De är ju unika. Liksom. Bara en stor kraft. Mm. Men det här är bara tillverka fabriken så lyfter man ut det.
Och förmodligen lättare att underhålla också. De är mindre och liksom massproducerade.
Ja, absolut. Kan fjärrbevakas och allting sånt. Så det är konstigt. Mm. Så det är ju intressant för framtiden, tycker jag. Så att, jag hoppas nu att den här regeringen är i alla fall lite bättre genom energiproduktionen. Mm.
Vad finns det för makter som liksom motverkar det här då? Det låter som en väldigt enkel lösning på det här problemet. Rent tekniskt är det säkert svårare än vad jag kan förstå. Då, men är det liksom bara politiker och miljörörelser som motverkar det här? Eller finns det de som borrar olja som kanske också pushar för att det här inte ska bli en grej?
Alltså, det är den här ständiga frågan. Är det ondska eller dumhet?
Ja.
Och mycket av det här kan man förklara som är dumhet. Alltså hela miljörörelsen är ju dum och enfaldig. Som fokuserar på koldioxid och helt fel grejer. Klart att det är miljöproblem som kan förbättras. Men koldioxid är det inte. Och i så fall, även om man nu tror att koldioxid är problemet, så ja, men låt oss producera och bygga kärnkraftverk. Och moderna kärnkraftverk är så pass säkra också att de i princip inte kan härdsmälta. Men sen så har det ju, det finns säkert en aspekt av ondska här också. Det har ju figurer som tycker att vi ska eat the bugs och own nothing and be happy. De här figurerna, Agenda 2030 och allt vad det heter, det är folk som helt enkelt vill se människor lida, som jag har förstått det. Så att, det kan nog, som vanligt så är det nog till största del dumhet, men det kan finnas ett element av ondska här också.
Jag var inne på Energimyndigheten, som då är statens myndighet som tipsar om hur man kan spara in på energi. Återigen, vi ska producera så lite energi som möjligt, så självklart har vi en myndighet som ska ge tips. Och där fanns det då tre tips jag fastnade för, just för en kall vinter då, om man har svårt att värma upp sitt hus. Då fanns det tips nummer ett då, att ha varma kläder på sig.
Wow.
För med varma kläder tillsammans med värmeljus behöver du inte frysa. Så det gör det inget om du inte har råd med el.
Men varma kläder, jag har aldrig tänkt om man fryser.
Tänk om vi inte hade haft energimyndighet.
Jag har gått där ett t-shirt och frusit.
Tips nummer två är att använda kroppsvärmen. Kroppsvärmen är en viktig värmekälla. Och om ni är flera i hemmet så kan ni samla ihop er i ett rum och sova tillsammans.
Du, kroppsvärmen har jag aldrig tänkt på att använda.
Tänkte inte på det.
Jag bara slösar bort min kroppsvärme hela tiden så jag tänker på det. Ja, jättebra.
Det tredje tipset, tror jag ändå är det bästa. Om man nu är en 80-åring tant här då, som fryser och inte vet om man ska ta vägen, då kan man nämligen bygga en koja. Är du ensam kan du bygga en koja och sova i, till exempel under ett bord med filtar som du hänger ner för att isolera värmen.
Perfekt, byggde jag när jag var liten.
Ja. Så där har vi då hjälpen uppifrån om det är så att man känner sig lite förtvivlad inför vintern. Så har vi lösningar.
Fantastiskt. Valuta för skattepengarna.
Ska vi se, vi har pratat ungefär en timme. Vi kanske ska börja runda av lite. Jag hade tänkt fråga också om här lite kring framtida ekonomisk ruin här då, och hur man kan förbereda sig för kommande tuffa tider. Men vi kanske kan lämna det till ett senare avsnitt här. En liten cliffhanger på den. Så istället skulle jag vilja fråga om helt annat ämne nu då. Om du har några bra föräldratips ur en frihetlig aspekt till en nybliven förälder.
Ja, ur en nybliven förälder?
Ja, precis.
Ur en nybliven?
6 månader gammal.
Ja, gött.
Tack.
Nej, men det är ju helt enkelt att fostra dina barn själv. Lämna inte in dem på statlig uppfostringsanstalt, även kallad dagis. Hämta dem tidigt från skolan. Se att mamma är hemma. Sen prata med dem. Förklara världen. Vi brukar ofta prata om det att man måste ligga före. När hjärntvätten börjar sen, då måste de redan ha fått av föräldrarna en korrekt uppfattning av världen och korrekta värderingar. Annars kommer de hem och rabblar värdegrunden istället. Det är ofta så att det man hör först, det använder man som måttstock för att mäta det man hör senare. När man fått den här första måttstocken så är det väldigt svårt att byta ut den mot någonting annat. Så om de har fått värdegrunden först, så mäter de ju världen med den. Och även föräldrarnas ord mäts då mot värdegrunden. Så det gäller att installera en liksom korrekta värderingar innan de exponeras för värdegrunden. Så att de istället kan se på den med kritiska ögon. Man måste hela tiden ligga för det här. Och sen får man helt enkelt, när man börjar skolan sen, det är inte det aktuellt än. Men man får hela tiden vara på sin vakt liksom, och kolla vad de lurat i dem idag. Man korrigerar det. Så det är ett jobb. Men att man är, liksom, har nära band med sina barn. Och som sagt, inte lämna bort dem på institution. Det där är helt bizarrt hur det funkar i Sverige. Att man lämnar bort ettåringar på uppfostringsanstalt. Det är ett helt sjukt socialt experiment. Men det kräver att man klarar sig på en lön. Eller åtminstone en och en halv lön.
Precis. Ja, nej, vi har den lagt upp vårt liv så vi klarar oss på en lön. Så att det ser lovande ut just delande uppfostringsanstalter.
Ja, det är det. Då har man redan på god väg.
Ja, det blir väldigt mycket lättare, tänker jag. Än att bara trappa ner när man får barn. Det går ju såklart att ordna, tänker jag. Men det är ju lättare om man redan som utgångspunkt.
Ja, det kanske är värt att sänka sin levnadsstandard lite grann för att se till att barnen blir trygga och stabila och friska. Och så. Och inte lurade. Och sen så, när barnen växer upp, då måste man ju redan ha, när de blir tonåringar sen, då måste man ju redan ha de där banden till dem. Så att, ja, att man som förälder är deras bästa vän. Liksom. Så att de kommer till dig om det är någonting de behöver över, så att de inte går till sina kompisar. Det kan du inte bygga när du är tonåringar, då är det för sent. Och har du lämnat bort dem hela livet i olika institutioner, ja, då har de naturligtvis mer förtroende för institutionerna än för en förälder som de träffar några timmar varje kväll bara. Så går de till skolkuratorn och skolpsykologen istället för att prata med mamma och pappa.
Exakt, det finns en bok av en barnpsykolog, tror jag, Gordon Neufeld och Gabor Maté, som heter Hold On To Your Kids.
Anknytning och sånt.
Ja, precis. Och framförallt så handlar den om just att det är du som förälder som ska ha den bästa relationen med dina barn, inte dennes liksom vänner. Ja, du ska inte släppa lös ditt barn att knyta an till folk runt omkring i första hand. Utan det är väldigt viktigt att det är du som förälder som är första personen i barnets liv.
Tänk liksom, du hämtar din 1,5-åring på dagis och så får du veta att ja, idag har han sagt sitt första ord. Ja, vad kul. Ja, det är för ord.
Ja, precis. Värdegrund.
Ja, precis. Ja. Pride-flagga.
Ja. Nej, men vad bra. Tack. Tack för tipset. Mycket bra.
Ja. Sen har man ju garantier, men man måste göra sitt bästa i alla fall. Man ökar sannolikheten i alla fall att det lyckas.
Stort tack, och stort tack för hela diskussionen. Väldigt upplysande. Fortsätter gärna pratet lite senare under hösten. Vi får se hur det har utvecklat sig.
Absolut.
Då säger vi tack och hej till alla lyssnare.
Ja, men tack så mycket. Vad trevligt.
Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knopp. Nitt svälla och älv och sjöar bryta isens band och munter bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minnen.